Välkomna till 42 avsnittet av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson.
Avsnitt 42 där vi får svaret på frågan om livet, universum och allting.
Just det, jag förstod faktiskt referensen där från Scott Adams bok, hette han väl.
Douglas Adams.
Douglas Adams, förlåt. Scott Adams, är det han som gör Dilbert?
Tror
det. Det är tisdagen den 28 februari 2017 idag och vi måste kommentera det som har hänt på sistone i framförallt tre olika frågor. Milo Yiannopoulos, PewDiePie och Mark Zuckerberg och Facebook. Och vi börjar med Milo Yiannopoulos, denna alternativa högerns bögförgrundsgestalt, eller vad man ska säga, som folk säger att hjälpte Trump till segern med mera. Men som nu har sparkats från Breitbart, som var den plattform där han skrev, kan man väl säga.
Och fått den bok som han skulle ut på ett förlag stoppad, men den kommer att komma ut på ett annat.
Just det, precis. Det var Simon & Schuster som stoppade den. Anledningen var då att någon har letat fram att Milo har sagt någonting i en podcast för ett år sedan om 13-åriga pojkar och att de kanske kan bestämma själva när de vill ha sex eller något sånt, och att det inte nödvändigtvis behöver vara negativt om en pojke och en man har sex med varandra och pojken är 13 år.
Ja, vad han sa var ju, för att vara ännu mer precis, att när han själv förlorade sin oskuld, då var han 13 år.
Mm.
Och det var det han relaterade till. Och han menade dessutom då att han själv var drivande i den relationen. Och då blir det naturligtvis ett jävla liv på alla nymoralister och kristen höger och allting annat i USA. Så från att ha varit Trumps pinuppgosse och ledare för Twinks for Trump och sånt där, så kastade de konservativa ut honom i kylan.
Ja, jag råkade se den här presskonferensen innan jag läste nyheten om det. Och presskonferensen, det var en halvtimme. Mm. Och för det första så pratade ju Milo på som värsta topppolitiken. Han var klädd i kostym med slips. Han hade inte håret så här upphiffat, blont uppåt liksom, utan det var neråt. Han hade glasögon på sig som han tog av sig och satte på sig hela tiden. Alltså det var ett skådespel, kändes det som. Men det var ganska vettigt det han sa. Han försvarade ju sina uttalanden, men han bad väl om ursäkt också lite halvt om halvt.
Ja, han tog ju definitivt avstånd från sexuella övergrepp mot barn, men det är ju inget som han har promotat från början överhuvudtaget.
Och så tog han avstånd från pedofili, men han menade också att en 13-åring och en tillsammans med någon annan, eller att gilla en 13-åring, det är inte pedofili, utan det handlar om barn i så fall, och 13-åringar är inte nödvändigtvis barn, eller de är inte det helt enkelt. Men sen så sa han ju också så här: jag avslutar mitt samarbete med Breitbart nu, men det är mitt eget val, och det är för att jag var bara teknikredaktör där och Breitbart har stått bakom mig hela tiden och så vidare. Men sen när man läste alla nyheter så stod det ju att han blev sparkad från Breitbart. Är det så, Hax, att när man säger sådana här saker så säger man alltid att det är mitt eget val?
Det brukar väl vara ömsesidigt. Någon säger att det här funkar inte, det vill säga Breitbart säger det. Och då säger den som blir utsatt för det att ja, men då löser vi det på enklast möjliga sätt och jag säger upp mig.
Mm.
Så blir det.
Så
blir
slipper det, han bli fördömd av dem, ja, så att säga.
Så blir det mindre buller. Mm. Men sen så var han ju rätt kontroversiell på presskonferensen också när det gäller att reta den kristna högern. En sak som han nämnde, det var ju att i den homosexuella kulturen så är det ofta som så att yngre män liksom söker trygghet och så här hos äldre män.
Mm.
Så att han har ju liksom inte, han har ju liksom inte kränkt ut och in på sig själv för att ta avstånd från hela sin identitet och allting han har sagt, utan han har ju fortfarande liksom en tydlig linje.
Mm. Och så sen så tog han ju också upp att han själv hade varit offer för sexuella övergrepp när han själv var 13 eller 14 år. Och att han kanske inte uppfattade det som ett sexuellt övergrepp då. Det är ju så alla säger nu i efterhand när de ska ta avstånd från det. Men det där tyckte jag var intressant. Och Radio Bubbla pratar en hel del om Milo i en av sina senaste sändningar. Och dels tar Martin Eriksson där upp relationerna mellan pojkar och män i antikens Grekland. Det är en ganska intressant antropologisk utvikning. Men där har han ju en poäng i att hela vårt västerländska samhälle är ju baserat på de gamla grekernas samhälle. Platon och så vidare. Jag hörde något litet reportage på P1 nyligen om att Capitol Hill och Vita huset, alla de där byggnaderna, de är ju byggda på med grekisk stil. Just för att... Ja, det är på antikens Grekland vi har byggt vårt västerländska samhälle. Och så plötsligt ska vi sparka undan en av grundpelarna för det, nämligen kärleken mellan Erastes och Eromenos, som Martin Eriksson pratade om då, inte exakt de här orden kanske. Men istället för att klippa in det så skulle jag vilja klippa in en annan sak från Radio Bubbla som Martin säger om att Milo drog det så kallade offerkortet.
Milo Yiannopoulos får inte spela offerkortet därför att han har gjort en hel karriär på att attackera och håna andra människor för att de gör exakt det. Alltså att folk som säger att jag har blivit utsatt för det och det och därför har jag en speciell situation och mitt agerande ska bedömas på en annan premiss än en person som inte har haft den här erfarenheten. Jag tillhör en skyddad grupp som får göra det här för att jag är ett offer. För att jag har en viss ras eller ett visst kön eller blivit utsatt för ett övergrepp. Milo har specifikt attackerat folk för att de har spelat offerkortet vad det gäller sexuellt utnyttjande. Folk som har upplevt sig blivit sexuellt utnyttjande i tvetydiga situationer. Alltså exakt det som han gör nu. Och det tror jag faktiskt är ett större problem för hans trovärdighet.
Ja, det var väl bra sagt, tack.
Ja, offerkort. Alltså det här klippet som det handlar om från början som man hade letat reda på och så som började alltihop det här, det där utmålade sig ju Milo inte ens som offer i egentlig mening, utan vad han pratade om var helt enkelt hur han förlorade sin oskuld.
Fast var det inte olika situationer då? Att övergreppet kanske var något annat?
Ja, han hade nog råkat ut från några övergrepp senare, men alltså det som jag har sett i alla fall bland de här klippen som andra medier har lyft fram, det var att han berättade hur han förlorade sin oskuld och att han själv var yngre och han gjorde liksom ingen traumatisk affär av det.
Okej, men då menar ju du att han har ändrat sin historia i så fall, men Martins poäng är väl att han, även om han nu hade blivit utsatt för ett övergrepp, så Milo av alla människor ska inte spela på det och kräva annan behandling på grund av det.
Jag är inte riktigt överens om att han spelar offerkortet, för att jag tycker att han hade en, på presskonferensen, att han hade en väldigt tydlig linje där han liksom sa att liksom detta handlade om att jag berättade om när jag förlorade min oskuld och det har tagits ur sitt sammanhang och övertolkats. Och nu närmar vi oss något intressant här, därför att det här handlar inte om Milo, om bögsex eller om pudlar, utan det här är en del i den strid vi ser mellan gammal media och nya media. Jag menar, gammal media hatar nya media som Breitbart. Gammal media och deras journalister hatar nya vassa profiler som Milo. Jag kan ju säga, alltså, jag tycker Milo är väldigt underhållande, men jag delar långt ifrån alla hans åsikter. Men jag tycker ju att människor som han är en frisk fläkt i medievärlden. Men detta är konkurrens som de gamla mediehusen inte vill ha. Och det är därför vi ser hur de gång på gång går på och kritiserar nya media. Och i det här sammanhanget så är det ju också intressant att se på debatten om så kallade fake news och hela det debattkomplexet, därför att där försöker man göra det till att alla som har en annorlunda vinkel eller annan information än etablerad media, en gammal media, att de människorna skulle vara rasisttroll och SD-troll och så här. Så är det ju inte alls. Det är massor med människor där ute som har upptäckt att verkligheten är så otroligt mycket större och mer komplicerad och mångfacetterad än vad gammal media gör det till. Mm. Alla som har någon gång varit citerade i en tidning eller haft förstahandskännedom om de sakernas verkliga tillstånd vet att det som står i tidningarna och sägs i tv i princip alltid är fel i någon varierande omfattning.
Ja, men det stämmer. Det kommer jag ihåg. Det lärde man sig redan som barn, liksom. Men, så du menar att det här var en riktad attack mot Milo från gammelmedia då? Eller från vänstern? Eller vilka var det som drog fram det här?
Gammelmedia. Men gammelmedia är ju till stor del vänstern eftersom vänstern på 60-, 70- och 80-tal, kanske till och med in i vår tid, har haft en medveten strategi om att försöka dominera journalistkåren. Så att vänster och gammelmedia är så att säga ett konglomerat i den här striden.
Mm. Ja, okej. Okay. Jag lyssnade faktiskt på några podcasts. De har ju slutat komma ut nu då på Breitbart. Men Milos podcast, det är alltså timlånga tal som han har hållit på olika campus i USA. Ja. Och jag måste säga, för jag har inte hört så mycket av honom tidigare och inte läst honom så mycket förutom kring Twitter-historien, att han är extremt intelligent, ganska underhållande som en komiker.
Väldigt underhållande skulle jag säga.
Och har väldigt bra poänger i i hur, ja, hur vänstern går fram liksom.
Ja, hans stora insats här i världen är ju i att han torterar vänstern och gammelmedia och etablissemanget. Mm. Han är ju liksom en sann oppositionell.
Däremot så det enda som jag på något principiellt plan kan tycka är dåligt med honom, det är att han är ju öppen bög och han är ganska flamboyant, eller han spelar på det i alla fall, låter nästan som en bedagad transa när han uppträder. Samtidigt så är han konservativ och då har man inte fattat att den typen av gay-rättigheter som han åtnjuter idag är ju resultatet av en lång kamp. Framförallt då Stonewall-upproret i New York 1969. Och det var ju inte de konservativa som förde den kampen. Utan han njuter ju frukterna av vad vänsterfolk har kämpat för, kan man säga.
Det ordet konservativ är ju komplicerat också, för det finns ju många konservativa som är bra människor och säger att vad folk gör i sitt privatliv det ska alla andra skita i. Och alla ska ha lika rättigheter och så här. Men när det gäller den amerikanska politiska högern, den amerikanska kristna högern framför allt, så är det ju en helt annan bild.
Men apropå det här med gamla och nya media, det är ju väldigt mycket som händer i nyhetsflödet som är kopplat till det. Och vårt nästa ämne då är ju då vår nya älskling
PewDiePie!
Ja, berätta lite Ax, vad du tycker om det.
Ja, alltså bara för att ge en kort resumé först för de som inte har hängt med. Den svenska YouTube-stjärnan PewDiePie som är YouTubes största fenomen.
Felix Hellberg från Göteborg.
Precis, från Göteborg. Han driver ju med allt och alla hejdlöst. Och så vid något tillfälle så gjorde han bland annat experimentet att se korkade saker som folk är beredda att göra för $5 på Fiverr. Det är en sån där sajt där man kan köpa tjänster för $5. Och då var det någon som hade klätt ut sig till Jesus och sa massa trams och så här. Och så här var det två stycken indier i häftskynken som höll upp en skylt med texten Kill all the Jews. Och det var ju då menat som ett exempel på korkad sak. Men detta togs naturligtvis ur sitt sammanhang och klipptes ihop med andra saker som skulle ge intrycket av att PewDiePie har gått och blivit nazist eller högerextremist eller någonting annat. Och så gick man till hans samarbetspartner, bland annat det här annonsnätverket som ägs av Disney, som då avslutade samarbetet med honom. Men I själva verket så är han ju inte på något sätt nazist eller rasist. Han har ju bara liksom ett modernt och rätt pubertalt sinne för humor.
Ja, men det var ju Wall Street Journal som försökte fälla honom, och det här ihopklippet av där man ska framställa honom som nazist, det var ju så otroligt fräckt gjort. För att det är ju att han har klätt upp sig i uniform och tittat på gamla Hitlerfilmer som en ironisk kommentar till att han har blivit anklagad för att vara nazist.
Precis.
Så det är helt taget ur sitt sammanhang. Och det är ju det han upprepar nu. Han har ju gjort flera svar på det här. Och han upprepar ju att kontext. Hallå, kontext. Men jag måste säga att det är väldigt intressant att följa det här, för att det känns nästan historiskt. Det känns som att vi upplever någonting som man kommer se tillbaka på som tiden då media blev på nytt fött på ett annat sätt.
Ja, eller en brytningstid, därför att gammelmedia är numera desperata. Deras digitala inkomster ökar, men väldigt långsamt. Men deras traditionella inkomster, annonsinkomster och pappersförsäljning och sånt här, de sjunker, och de sjunker snabbare än de digitala inkomsterna ökar. Så detta är från gammelmedias håll ett desperat försök att överleva. Och då skyr man inga medel, och då jävlar tas det till de fula knepen. Och på sätt och vis så är det att jämföra med när Gutenberg uppfann tryckpressen. Det ledde till ett par hundra år av krig i Europa. När det gäller makten över ordet. Så att dels handlar det ju då om rena ekonomiska intressen. Men sen så finns det ju i det här också frågan om makten över ordet, makten över agendan, makten över dagordningen, makten över folks åsikter. Och makten över verklighetsbilden är ju faktiskt rätt mycket makt. Får man människor att anamma en viss verklighetsbild, så skapar man en maktpool i ett samhälle. Och det här är ju inte bara gammelmedia ointresserad av, utan detta tycker ju dessutom politikerna sällsynt illa om. Det är därför vi ser sådana här vansinniga förslag nu, som till exempel förslaget om länkskatt i EU, som alltså går ut på att man kommer att få betala om man länkar till artiklar med en sån här snipplet, så kanske en rubrik och en bild.
Och även förslagen att förbjuda fake news och så vidare, och ha något slags sanningsministerium.
Ja, precis. Liksom, ett sanningsministerium, då måste vi först och främst bestämma vad som är fake och vad som är sanning. Och vem ska göra det?
Ja, det är ju det sanningsministeriet ska göra.
Jag menar, vi är så skrämmande. Ja, i Sverige kan vi inte ens komma fram till liksom en gemensam bild om statistiken när det gäller kriminalitet och sådana här saker. Hur ska man då liksom kunna komma fram till de större sanningarna?
Jag har i alla fall, precis som du, kanske börjat titta på PewDiePie jättemycket nu. Jag tittar på alla hans annonser, jag likar och så vidare. Och det är för att jag tycker att Wall Street Journal var så jävla fräcka. Så att jag är helt på Felix Kjellbergs sida här.
Precis. Och numera så gör han ju då inte bara sådana här program där han sitter och spelar ett spel och kommenterar, utan det här är ju, nu är det ju riktiga shower.
Det är ganska välredigerat och underhållande tidvis. Och han tog ju också upp den här grafen som jag tror att du kanske såg där, om hur printmedias intäkter går ner.
Just det, det var den jag försökte beskriva i ord här tidigare. Så att det här är spännande tider.
Och då går vi över till den sista mediehändelsen, som är Mark Zuckerbergs litania, kanske vi kan skriva, säga.
Litania?
Okej.
Jo, Mark Zuckerberg har skrivit ett oändligt långt brev till mänskligheten, där han förklarar hur Facebook ser sin framtid som the ruler of the world. Och det där brevet är oerhört pretentiöst.
Och ganska långt, va?
Och väldigt långt. Till slutet. Och i delar så är det liksom... Det är väldigt svårt att liksom få grepp om det. Men det finns en del saker som jag tycker att man bör reagera på. Till exempel så säger han att man ska i framtiden mäta Facebooks framgång genom att titta på meningsfulla grupper som är en ny kategori av grupper jämfört med vanliga Facebookgrupper. Och meningsfulla grupper, det är då sånt som till exempel är community-initiativ, det vill säga kanske stadsdelssamverkan och sånt här. Och för att vara meningsfullt så ska det dessutom ha en koppling till den verkliga världen utanför internet.
Är det de som uttrycker det så? Ja. Offline-världen då?
Ja, precis. Mm. Vilket gör mig pretty pissed, därför att jag menar, jag är en del av ett nätverk av människor runt om på jorden som slåss för internets frihet, för medborgerliga fri- och rättigheter och för frihet. Och det kan väl hända att vi har någon konferens ibland i verkliga världen också. Men vi nätverkar och gör ju nästan allt vårt samarbete online. Ska plötsligt sånt vara värt mindre? Och vem är det som ska bestämma vad som är en meningsfull grupp och vad som är en vanlig grupp? Och vilka särskilda privilegier ska de här meningsfulla grupperna ha jämfört med de vanliga grupperna? Det här väcker massor med konstiga frågor.
Ja, jag vet inte riktigt. De riktar väl sig till de som de tror är största målgruppen, och det kanske speglar då en backlash för sådana som du som lever mycket online och ja.
Precis. Sen blir det konstigt. Det är riktigt konstigt. Man säger, the guiding principles are that the community standards should reflect the cultural norms of our community. Och här ska man då alltså införa ett antal nya settings på Facebook. Till exempel nakenhet, ja, nej. Våld, ja, nej. Hädelse, ja, nej. Vad det nu kan vara. Och det vet vi att de flesta människor, de rör ju aldrig de här inställningarna. Men då ska man med hjälp av artificiell intelligens utarbeta särskilda settings, särskilda sekretessinställningar, särskilda inställningar för Facebook beroende på geografisk och kulturell hemort. Det vill säga, det ska vara en uppsättning inställningar för arabvärlden, det ska vara en uppsättning inställningar för USA, det ska vara en uppställning inställningar för Europa, en fras och så vidare och så vidare. Vilket ju blir väldigt konstigt för de människor som inte passar in i den här normen.
Jag strök också under det ordet cultural norms när jag läste igenom det här, och jag tänkte att precis som det här med offline-kopplingen och även det som det var ett citat här, strengthen traditional institutions. Mm. Alltså det kändes väldigt mycket lite Trump-era dokument. Alltså lite nationalistiskt, lite mer traditionella konformt värderingar. Inte nationalistiskt kanske, men kanske snarare den typen av känslor som är kopplade till nationalism.
Ja, och det... Ja,
ja, och... nej, förlåt, fortsätt.
Ja, och detta blir ju mycket märkligt eftersom hela internets idé är att vara en global by där människor utbyter idéer med varandra över gränserna.
Precis. Samtidigt är det så han börjar. Det är liksom det som är premissen för hela dokumentet. För det är väldigt filosofiskt att vi gick från familj till by och sen blev vi nation. Och det som händer nu är att vi blir globala. Och där vill Facebook och andra, skriver han då, hjälpa till att det ska ske. Jag har faktiskt en kommentar här, och det är att det här känns som ett internt dokument. Alltså det här känns som att Facebook har tillsatt en liten grupp som ska analysera hur kan Facebook förbli relevant. Och då är det här deras resultat. Så det här är något som skulle kunna läggas fram på en intern konferens eller någonting. Men att släppa det, det undrar jag vad poängen är med egentligen.
Och sen så Ars Technica oroas också över att det finns signaler i det här brevet som tyder på att Facebook kanske har politiska ambitioner och kanske möjligtvis försöker bygga upp en infrastruktur för att sköta val.
Just det.
Jag kan för fan inte flytta liksom allmänna valsystemet till Facebook.
Men det där var något som jag tänkte på också. Det känns som att de vill ta ett samhällsansvar av något slag. Mm. Och då tycker jag att, jag tycker det är skrämmande, för samtidigt så vet vi ju att de samtidigt vill censurera hejvilt enligt sina egna kriterier. Och det kan man inte göra om man är ett samhälle, men det kan man göra om man är ett företag. Mm. Så jag tycker det känns som att Facebook vill, så att säga, leka samhälle, men bara plocka russinen ur kakan och inte liksom erbjuda allt lite mer tveksamma som också ingår i ett samhälle.
Precis. Och sen så det som gör det här riktigt kusligt, det är det om man backar ut ett steg och försöker se den lite större bilden. Det finns ett företag som har en produkt som heter Palantir. Palantir är ett extremt avancerat verktyg för analys av stora mängder information. Detta verktyg används bland annat av amerikanska NSA, av brittiska DCHQ, av FBI, av CIA för att strukturera de data man tar in via massövervakningen. Ägare till detta företag är en person som dessutom är rådgivare till president Trump, nämligen företagaren och miljardären Peter Thiel. Peter Thiel sitter dessutom i Facebooks styrelse.
Ja, ah. Och det är ju också han som är aktiv i, det var han som sänkte Gawker och som nu håller på att attackera en massa andra mediesajter också.
Jag menar, det här är liksom ytterligare en person som kvalar in i kategorin potentiella bondskurkar.
Mm.
Hur har vi med tiden? Har vi tid med några nyheter?
Ja, så har jag 2,5 minut nyheter.
2,5 minut nyheter. Det fall mot Pirate Bay som sattes igång 2014, där man beslagtog en del servrar och så här, det verkar vara på väg att rinna ut i sanden, meddelar Torrent Freak, tror jag det var. I Tyskland så håller man på att utarbeta ett lagförslag som gör att den som har en öppen och allmän wifi, till exempel ett café eller ett hotell, inte kan komma att hållas ansvarig för vad folk gör på detta nät. Men om missbruk förekommer, då kan det bli tal om att införa till exempel ID-tvång eller blockera vissa sajter. Men alltså grunden att öppna nät ska vara öppna, och det är ju trevligt.
Vad bra, det är på tiden måste man säga. Ja. För tidigare var ju regeln i Tyskland att man måste ha VPA-kryptering på sitt VLAN. VEP räckte inte.
Nej. Vi får se vad som kommer ut ur det här när lagen har passerat systemet.
Mm.
Vi noterar också att FBI har tvingat Google att lämna ut mailkonversationer som har lagrats utanför USA. I det här fallet på Irland. Och det vill säga, det är väl typ då även svenskars Gmail som lagras på Irland, föreställer jag mig. Så att det där är ju då ytterligare ett slag mot Googles eventuella resterande spår av integritet.
Ja, där har jag inte förutsatt att det finns någon integritet överhuvudtaget.
Och sen så har det varit en del surr i veckan om hur EU säljer övervakningsteknik till skurk- och diktaturstater. Och där ska vi komma ihåg det faktum att det mesta som säljs i den vägen är telekommunikationsutrustning som inte skiljer sig på något sätt från den standardutrustning och de standardlösningar som finns här i Västeuropa. Och där myndigheternas krav är att man ska ha bakdörrar för att kunna övervaka och avlyssna folk. Så det är precis samma verktyg som våra egna politiker har krävt, som används av skurkstaterna, vilket nu kritiseras av våra egna politiker, ja, som är idioter som inte borde få lov att gå ut utan vårdare. Oh.
Och med det avslutar vi det här avsnittet av 5 juli-podden. Hör gärna av er till mig genom att skicka ett mejl, carl@5july.org, och titta in på Hacks blogg där adressen är hacks.5july.org. Så hörs vi nästa vecka.
Ja, toodaloo!